men syder sydväst 5-9. Och så slutligen Bottenviken, växlande 1-5, ikväll syd eller sydväst 5-10 meter i sekunden. Och där är slut från SMHI, åter till Mikael Kulle.
Och det är Peter Morgon som gör fredag den 13 juni. Vi har en halvtimme kvar. Vi kommer få en hel del nyheter om bara en stund. Sen ska vi fortsätta uppdatera oss om det senaste vad gäller Israel och Iran. Konflikten som präglat denna morgon. Vi kommer koppla upp vår korrespondent bland annat då. Vi har också möjligheter att göra oss hörda om vi vill som lyssnare. Ring P1 väntar ju 9:30. Thomas Tengby kan man få prata med idag.
Så är det. Och man kan få prata med Sverige. Det är kanske ännu viktigare. Vad är det ni vill prata om idag? Det är fredag, det är sista Ring P1-sändningen för veckan. Det är sommar och det är kanske soligt också. 020 22 1010 är numret till vår sluss. 020 22 1010. Idag är dagen när du ringer, eller hur? Ring nu.
Då är klockan 9 här i Morgonekot som förstås domineras av den israeliska attacken mot Iran. Men det ska också handla om bristen på vårdplatser i Sverige och om protester mot flera planerade vattenkraftverk. I Ekostudion Per Edberg. Först då till nattens och morgonens israeliska attacker mot Iran. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är med direkt nu. Och Cecilia, det här handlar om de hittills mest omfattande israeliska attackerna mot Iran, eller hur?
Ja, det gör det. Den största israeliska attacken mot Iran någonsin. 200 israeliska stridsflyg som attackerade omkring 100 mål i Iran. Bland annat kärnenergianläggningen Natanz, där man anrikar uran. Ett forskningscenter i Tabriz. Och militära mål, luftförsvar och generaler. Försvarschefen och ledaren för revolutionsgardet har dödats. Liksom 6 av landets ledande kärnkraftsforskare uppger Iran. Och Iran har svarat med 100 drönare mot Israel som nu fångas upp av Israels luftförsvar. Men det här har lett till en enorm oro i regionen. Vi har hört flyglarm i Amman, inställda flyg över hela Mellanöstern. Människor här i Kairo där jag befinner mig som talar om ett tredje världskrig med stor oro.
Varför genomförde då Israel den här attacken?
Ja, Israels premiärminister säger att det här handlar om landets överlevnad, att Iran utgör ett existentiellt hot. Och det här är ju någonting som Israel har varnat för under alla de år som jag har varit i Mellanöstern. Men den kanske viktigaste anledningen till att Israel gör detta nu är att det fanns en möjlighet nu. Iran är försvagat framförallt av att olika iranska proxyarméer har försvagats. Och då tänker jag mest på Hezbollah i Libanon. Tidigare har Iran kunnat vila ganska tryggt i att en israelisk attack mot Iran skulle leda till en vedergällning från Hezbollah och det skulle avskräcka Israel från att gå till attack mot Iran. Nu finns inte Hezbollah på det sättet och därför kan Israel gå till den här typen av attack.
Som du sa, Iran har ju skickat då ett 100-tal drönare mot Israel, men hur har man reagerat i övrigt på attacken?
Ja, man har sagt att det här kommer att leda till en omfattande vedergällning. Och här vet vi ju att Israel anses kunna skjuta ner missiler och drönare som kommer från Iran. Men däremot så ökar risken, menar de flesta bedömare, för iranska terrorattacker över hela världen och attacker mot israeliska mål. Och det här gör att det är långsiktigt destabiliserande i hela regionen. Även detta att Iran nu antagligen kommer att överge alla förhandlingslösningar när det gäller kärnenergiprogrammet. Nu på söndag redan så skulle USA och Iran indirekt ha förhandlat i Jordaniens huvudstad Amman. Men de förhandlingarna läggs sannolikt på is och det här slår undan möjligheterna till en förhandlingslösning med Iran. Det är en av konsekvenserna, menar man.
Cecilia, du säger att det här kan destabilisera hela regionen. Samtidigt, hur stor tror du risken är för att det hela utvecklas till ett mer storskaligt krig?
Den risken är betydande, skulle jag tro. Men det beror väldigt mycket på hur USA agerar. USA har ju inte varit inblandat i detta, men däremot förvarnats. Och USA kan också möjligen ha avrått Israel för den här typen av attacker. Det vet vi inte riktigt, men det leder till en oro i regionen. Och det gjorde det redan för några dagar sedan när USA tog hem icke-nödvändig personal från ambassader i regionen, bland annat Bagdad. Sen finns det också bedömningar att göra när det gäller hur pass kalibrerade man kommer att vara Israel och Iran. Tidigare har Iran svarat med exakt så mycket som kunde anses vara kalibrerat för att orsaka skador men inte leda till en allvarlig upptrappning med Israel. Det såg vi i april förra året när Iran svarade med missiler som fångades upp av Israels luftförsvar. Hur detta kommer att utvecklas däremot, det är en fråga som vi inte har något svar på ännu.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Utrikesministern Maria Malmer Stenegard säger i en skriftlig kommentar till Ekot att regeringen ser mycket allvarligt på situationen och att ytterligare eskalering i en redan spänd och instabil region är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet. Och Sveriges regering uppmanar Israel och Iran till återhållsamhet och undvika eskalering. Och så här reagerar Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister, på Israels attack mot Iran.
Det är ingen tvekan om att det som Israel har inlett nu är att betrakta som ett krig. Iran kommer att se det som ett krig. Det här kommer att pågå ett bra tag. Det kommer att spridas. Det är faror på regionen men också vidare än så. Det finns rätt mycket vi dessvärre måste förbereda oss för.
Hur stora konsekvenser ser du framför dig?
Det är svårt att veta, men du kan tala om de ekonomiska konsekvenserna. Vi får räkna med betydande höjningar av oljepriserna. Det gläder väl framförallt Vladimir Putin, men inte så många andra. Du kan räkna med ett höjt terrorhot som ligger kanske över hela världen i någon utsträckning, men framförallt i regionen.
Varför skulle det vara självklart att det här eskalerar till en större konflikt?
Därför att det är mycket sannolikt att Iran kommer att svara på detta. Ingenting är säkert i en sån här situation, men det är mycket sannolikt. Nu sägs det att de svarar med att skicka drönare. De kommer väl det israeliska försvaret till stor del att kunna hantera. Men sen finns det ju en betydande risk för att Iran kommer att slå till mot israeliska mål var helst de ser det. Nu är det inte längre bara en konflikt, nu är det ett krig.
Carl Bildt intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Det saknas vårdplatser i Sverige och trots att det här varit ett problem i många år har läget inte blivit bättre enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Mårten Werner som är läkare vid Norrlands universitetssjukhus är bekymrad.
Det här är ju inte värdig vård. Alla som har avdelning eller driver avdelning har ju en stress och en press på sig att skriva ut patienter. Gamla och äldre som behöver någon dag till för att plugga på sig.
Mårten Werner har arbetat som läkare i Umeå i 25 år. Och just Västerbotten är en av de regioner där läget är som sämst. På listan står även Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. Och i genomsnitt saknar Sverige nästan 1900 vårdplatser varje dag. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen.
Det här är ett av vårdens stora problem. Risken för vårdskador ökar. Framförallt intensivvårdsplatser och den brist som finns på dem tycker vi är särskilt allvarlig.
I positiv bemärkelse sticker Gotland, Jönköping och Kalmar ut som enda regioner som har tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
De har haft en långsiktig prioritering på att öka antalet vårdplatser. Vi tycker ju att man borde kunna prioritera det här mer.
reporter Linda Schamwell. För första gången på länge planeras nya större vattenkraftverk i Sverige, i Värmland och i Dalarna. Det har varit protester mot detta, och hade det handlat om vindkraftverk hade de kunnat stoppas av den kommunala vetorätten. Men så går det inte till när det gäller vattenkraft. Och så här säger kommunalrådet i Torsby, Peter Jonsson, om det.
Det är ju lite lustigt med tanke på att vindkraften kan vi ju sätta stopp för direkt, så att det är väl inte så logiskt.
Socialdemokraten Peter Jonsson, kommunalråd i Torsby, där Fortum vill bygga två nya pumpkraftverk. I Höljes och Bastvålen. För 3 år sedan köpte Sören och Vivian Nilsen ett torp i Bastvålen. En del av deras mark kan komma att dränkas om ett pumpkraftverk byggs.
Ja, jag är väldigt ledsen framförallt, men jag är också arg. För jag tänker att det är ett övergrepp liksom på naturen, men också på folk som bor här.
För vindkraften infördes kommunalt veto 2009, vilket lett till att många projekt stoppats. Någon storskalig ny vattenkraft har inte byggts på decennier, vilket kan vara anledningen till att vetofrågan kring den inte diskuterats. Erik Lövström, socialdemokratisk kommunalråd i Ånge, är ordförande för föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner.
Det verkar ju inte finnas någon nationell debatt om detta, men det är helt rimligt att kommunborgarna i alla lägen har möjlighet att påverka sin livsmiljö och säga ja eller nej till vad som ska komma till.
Trots upprepade försök under flera veckor har kristdemokratiska energiministern Ebba Busch inte ställt upp för intervju om sin syn på kommunal vetorätt kring vattenkraft.
Aron Eriksson vid P4 Värmland. Idag är det dags för den 60:e upplagan av världens största cykelmotionslopp, nämligen Vätternrundan. Bengt Sundberg i Vetlanda ska cykla för 40:e året i rad.
Sen kom det ju gamla gubbar och kärringar och cyklade och tänkte, fan, kan de cykla så lär jag kunna cykla med. Så på den vägen är det att jag börjar cykla.
Men den 40:e gången blir också den sista för Bengt.
Sen tycker jag att njuta lite och inte träla och slita så mycket, utan det var sista gången detta. Det blir speciellt detta, för nu så är ju mina barnbarn följa med, och min son och min mor och min dotter skulle varit med och kört, men hon skadat sig.
Och bara tanken av att cykla över målgången tillsammans med sin son och sina barnbarn och med familjen som hejar på gör honom rörd.
Det är många känslor som kan gå igenom det, så att det är några tårar som kommer fram då, tror jag.
Kommer nästan redan nu, va?
Ja, nästan.
Reporter Felix Pettersson vid P4 Jönköping, och här kommer Samuel Silén på Radiosporten.
Edmonton har kvitterat och det är nu helt jämnt i kampen om Stanley Cup-bucklan. I nattens fjärde möte i finalserien mot Florida krävdes återförlängning innan Edmontons tyske stjärna Leon Draisaitl avgjorde. Det står nu 2-2 i matcher och nästa möte lagen emellan är natten till söndag. Diamond League-galan i Oslo igår kväll bjöd på flera fina svenska insatser. Samuel Pihlström förbättrade sitt svenska rekord på distansen en engelsk mile. Och i stavhoppstävlingen tog sig Armand Duplantis över 6.15, som utöver segern innebar nytt tävlingsrekord.
Det var typ allt som jag hade i kroppen idag, faktiskt. Det var ingen världsrekord idag. Men jag är väldigt nöjd, och såklart det hade varit bättre att hoppa världsrekord på hemmaplan på stadion faktiskt. Det är mitt dröm. Så det är den enda som jag inte gjort, det känns som.
Och chans till världsrekord alltså på hemmaplan, det kommer nu till helgen vid Diamond League-galan i Stockholm. En som slog världsrekord på hemmaplan igår, det var Karsten Warholm, som tog en överlägsen seger på 300 meter häck på nya världsrekordtiden 32.67. Nu golf.
Tungt avslut för Ludvig Åberg när årets tredje major-tävling US Open inleddes. Svenskstjärnan var 2 under par efter halva första rundan och med i täten. Men sista 9 blev betydligt jobbigare för Åberg på tuffa Oakmont utanför Pittsburgh. 5 bogeys där och totalt 72 slag för dagen. Det innebär att han är 2 över par. Så här summerar Åberg öppningsrundan i Viaplay.
Ganska kass tyckte jag. Tyckte jag missade på fel ställen ett par gånger, vilket jag stör mig på. Så att, lite att jobba på, men helt okej resultat ändå.
Åberg är 6 slag bakom ledande JJ Spahn. Reporter Kristoffer Karlsson.
Tack för det, Samuel, och tack SMHI för följande väderprognos. Götaland och Svealand soligt, södra Norrland efterhand övervägande soligt, norra Norrland ja, en del moln och en del regn också, men skapligt där också. Mikael?
Skapligt var det. Per Edberg känner sig nöjd med vädret. Vi tackar för nyheterna och ska snart prata mer om det senaste vad gäller Israel och Iran-konflikten. Men Thomas Tengby, många anledningar finns att ringa till dig, ring P1. Men finns det någon anledning när man inte ska höra av sig?
Nej.
Inte alls. Alla situationer kan man ringa.
Vi tar alla bollar. Sen om vi misslyckas, det är en annan sak. Men nej, jag tycker, kör. Tuta och kör. Vi ska se vad vi kan hitta på idag för någonting. Men det ser ut att finnas massor med ämnen. Kanske någonting som har dykt upp under morgonen i nyheter och i P1-morgon. Men som sagt, vi tar alla bollar. 020 22 10 10 är numret in till vår sluss. 020 22 10 10 och vi börjar om en kvart. Men ring nu!
För all del, gör det. Och så länge finns P1-morgon här, utvecklingen i Mellanöstern, då vi kopplar upp vår korrespondent Samar Hadros som finns i Jerusalem. God morgon, Samar.
God morgon.
Vi har kunnat höra dig löpande under morgonen. Du har följt utvecklingen som fortsatt. Kan du ge oss beskrivningen av var är vi just nu när det gäller Israel och Iran, nattens angrepp och hur de har fortsatt?
Ja, Iran har avfyrat 100 drönare mot Israel för några timmar sedan. Och för en stund sedan så började det komma uppgifter från israelska armé att man har börjat skjuta ner iranska drönare utanför det israeliska luftrummet. Så det har hörts flyglarm i Jordanien på flera håll. Och Jordanien har också meddelat att de har skjutit ner iranska drönare, men också robotar pratar de om. Det har inte bekräftats vad det är för sorts robotar som har skjutits från Iran. Men än så länge så har inte de här drönarna kommit fram till Israel, men enligt uppgifter till israeliska medier så kan de komma fram inom den närmaste timmen.
Och Jordanien kan vi väl säga som på kartan ligger mellan Israel och Iran, därav att robotar som du säger och även dessa drönare skjutits ner där. Finns det några uppgifter om skador här i det här motangreppet från Iran?
Det har jag inte sett än så länge. Men det får vi reda på om det kommer. Jag har inte sett det, men jag kan bara tillägga att Jordanien har sagt att de inte kommer acceptera att deras luftrum används som slagfält. Och det här har väckt lite irritation hos många i Mellanöstern och menar att Jordanien går på något sätt Israels ärende.
Vi ser också hur luftrummen stängs och flygbolag väljer att ställa in flera flygningar till en rad länder i den här regionen. Hur mycket har du hunnit se av det?
Ja, Irak har stängt sitt luftrum, Israel och Iran förstås, men också Jordanien. Så det är en del, ja, det är en hel del länder. Inte säker hur det ser ut vid Gulfstaterna, men de drabbas också av det här.
Det får stora konsekvenser. Det började ju vid 2-tiden svensk tid i natt. Första uppgifterna om angrepp från Israel mot Iran och sen dess då fortsatta vågor av angrepp och så motanfall från Iran med drönare nu. Reaktioner som du sett löpande på det som händer, vad tycker du är viktigast att lyfta fram?
Jag tyckte det var intressant med Saudiarabien som är Irans ärkefiende men som försonades med Teheran för ungefär 2 år sedan. De fördömde Israels attacker, kallade dem för uppenbara aggressioner mot en broderlig republik eller den broderliga islamiska republiken Iran. Och liknande fördömanden har kommit från Förenade Arabemiraten som inte heller har haft bra relationer med Iran i flera decennier. Men det här liksom visar på hur de här gulfstaterna är väldigt, väldigt oroliga att de ska dras in i den här konflikten. De här länderna hyser amerikanska militärbaser och Iran har varnat tidigare att om det visar sig att USA är inblandat i attacker mot Iran så kommer de att attackera iranska eller amerikanska intressen och amerikanska militärbaser i regionen. Så då kommer i praktiken attackera de här länderna.
Men du som är på plats i Jerusalem, reaktionerna i Israel efter det som händer nu och i takt med att man får veta mer om angreppet från Israel mot Iran?
Ja, jag har inte varit ute och pratat med folk. De enda som vi har liksom sett kommunicera med det israeliska folket, det är Benjamin Netanyahu, premiärministern som har hållit två tal sen attackerna mot Iran. Vi har den israeliska arméchef har varit ute och pratat och arméns talesperson är ute och och talar till det israeliska folket och ber dem att hålla sig hemma eller i närheten av skyddsrum och att följa IDFs rekommendationer, den israeliska militären. Men ja, när jag tittar ut från balkongen så ser jag att det är helt dött ute på gatorna. Det är ingen människa som rör sig där ute. Jag hör inte ens bilar som kör förbi.
Ett Israel som satt i beredskap för att riskera motangreppet då från Iran, dessa drönare som vi kunnat höra om. Man har ju hört mycket då om den israeliska motiveringen till det här. Om vi bara ska rekapitulera lite grann hur man har argumenterat för att man har gått till anfall mot Iran.
Ja, Benjamin Netanyahu upprepade det som han egentligen har upprepat i två decennier. Att Iran är nära att skaffa sig kärnvapen. Att Iran har anrikat så mycket uran som kan bygga upp. 9 atombomber som han sa i morse i sitt tal och att Israel har inte den lyxen att bara stå där och vänta på att Iran skaffar sig atombomber som kan då förinta Israel som han sa. Han menade att Iran gör ingen hemlighet av att man inte accepterar och erkänner Israel och har ambitioner att förinta den judiska staten i regionen.
Och från Irans sida, hur har det låtit här under morgontimmarna?
Ja, Ayatollah Ali Khamenei som är den andliga och högsta ledaren i Iran har sagt att Iran kommer att svara skarpt och kraftfullt mot Israel. Att de iranska attackerna eller motattackerna kommer att vara smärtsamma och att man är från Irans håll väldigt förberedda på alla möjliga scenarier. Och det intressanta är som har hänt i morse det är att den iranska högsta ledaren har nu utnämnt nya namn som vi vet att den iranska arméchefen dödades i de israeliska attackerna och likaså chefen för det iranska revolutionsgardet. Men ledaren i Iran har varit snabb med att utse nya namn, nya personer som intar de här posterna.
Och du som då följer allt detta från Jerusalem, Samar Hadros, vi har pratat en del om svaret från Iran, vad det kan tänkas bli, om det eskalerar ytterligare. Vad håller du utkik på här närmast för att kunna göra någon slags bedömning?
Ja, det blir ju det första man tänker på och håller koll på, det är hur kraftfullt det iranska svaret blir och hur Israel i i sin tur kommer att besvara de attackerna och hur den här eskaleringen kommer att se ut. Det här är verkligen, nu har vi sett att Israel har attackerat Iran 2-3 gånger de senaste 19 månaderna. Men det här är verkligen den mest smärtsamma attacken mot Iran. Det uppges, man tror att 10 högt uppsatta personer, toppmilitärer har dödats och 6 kärnfysiker eller forskare inom kärnfysik har dödats. Så det här är verkligen ett starkt slag mot Iran. Så ja, det återstår att se hur Iran kommer att besvara det här och hur det hela kommer att utvecklas.
Säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros om detta största anfall från Israels sida mot Iran som vi har kunnat höra om under morgonen. Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister i Sverige, har också varit med under morgonen och han ser mycket allvarligt på situationen som den är just nu.
Ja, vi har krig i Mellanöstern. Det är ingen tvekan om att det som Israel har inlett nu är att betrakta som ett krig. Iran kommer att se det som ett krig. Det här kommer att pågå ett bra tag. Det kommer att spridas. Det är faror på regionen men också vidare än så. Det finns rätt mycket vi dessvärre måste förbereda oss för.
Hur stora konsekvenser ser du framför dig?
Det är svårt att veta, men du kan tala om de ekonomiska konsekvenserna. Vi får räkna med betydande höjningar av oljepriserna. Det gläder väl framförallt Vladimir Putin, men inte så många andra. Du kan räkna med ett höjt terrorhot som ligger kanske över hela världen i någon utsträckning, men framförallt i regionen. Vi vet inte hur Iran kommer att, eller vilken förmåga som Iran har att slå tillbaka. Men på ett eller annat sätt kommer han att slå tillbaka. Och vi har ju att räkna med att de amerikanska ansträngningarna för att få en diplomatisk uppgörelse, de får nu läggas till historieböckerna.
Varför skulle det vara självklart att det här eskalerar till en större konflikt?
Därför att det är mycket sannolikt att Iran kommer att svara på detta. Ingenting är säkert i en sån här situation, men det är mycket sannolikt. Nu sägs det att de svarar med att skicka drönare. De kommer väl det israeliska försvaret till stor del att kunna hantera. Men sen finns det ju en betydande risk för att Iran kommer att slå till mot israeliska mål var helst de ser det. Nu är det inte längre bara en konflikt, nu är det ett krig. Och ett krig förs med alla möjliga medel över kanske rätt stora geografiska avstånd också.
Vi hörde tidigare under morgonen Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap, som var mer inne på linjen att det kanske blir ett balanserat svar från Iran och att man kanske inte ska gå händelserna i förväg och se en större konflikt. Vad talar för att det skulle kunna bli något mer balanserat?
Att det finns en, jag vet inte vad ett balanserat svar skulle vara egentligen, jag vet inte vad han menar med detta, men jag tror att Iran är då rädda för att till att börja med hur mycket förmåga har de kvar. Israel slår ju ut betydande delar av deras förmåga. Det innebär att de förmågor de har kvar kanske ligger mera på nivån olika typer av terrorattacker. Om man slår ut stora delar av deras förmåga med ballistiska robotar och deras flygvapen som inte är mycket att hänga i julgran i alla fall, så får de ju ta till andra medel. Och vilka de medel är det? Det vet man ju inte riktigt. Sen tror jag långsiktigt om man tittar på detta så är ju farhågan att icke-spridningsregimen för kärnvapen kommer nog förmodligen att haverera med detta. Jag tror att Iran kommer nu att ha mer... Alltså, de hade inte för avsikt att skaffa kärnvapen nu, det säger ju alla underrättelseorganisationer. Nu tror jag de kommer skaffa sig eller försöka skaffa sig kärnvapen, men det kommer ju ta betydande tid. Men möjligheten att förhandlingsmässigt förhindra nationer att skaffa kärnvapen har nu skjutits i sank med det här.
Hur bedömer du i den här situationen då, där du ser stora risker, hur bedömer du att omvärlden kan agera för att minska risken för att det eskalerar allt för mycket?
Just nu är väl möjligheten att agera relativt begränsad, måste jag säga. USA som sagt hoppas, de skulle ha haft en förhandlingsomgång med Iran på söndag. Sannolikheten för att den kommer att äga rum är väl synnerligen begränsad. Sen vädjar alla till Iran att inte slå tillbaka. Men man ska klart för säga att det här var inte, eller med all sannolikhet, bara en attack under några timmar under natten. Jag tror att detta är en attack från israelisk sida som kommer att fortsätta under relativt betydande tid. De De allra djupast liggande iranska anläggningarna slår man inte bara ut med en attack. Israel har inte riktigt de vapen som skulle göra det möjligt. Utan det krävs säkert ihållande attacker under en längre period. Det förefaller ju att man har inriktat sig rätt mycket under natten på att slå ut delar av den iranska ledningen med riktade attacker i Teheran snarare än andra saker.
Sa tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt när jag pratade med honom lite tidigare i morse. Och allt vårt material om läget i Mellanöstern finns på sverigesradio.se/p1morgon. Men Maria Eksedler på Ekot, den här intensiva nyhetsmorgonen fortsätter ju in i dagen.
Ja, det gör den verkligen. Och dagen blir väl lite orolig och kommer att domineras av Israels attacker mot Iran och naturligtvis även Irans svar. Om drygt en timme, 10:38 närmare bestämt, så gör vi en extra sändning i P1 med anledning av detta. En extra sändning i P1 och i appen ska jag säga. Det blir korrespondenter och expertröster för er som vill vara uppdaterade på senaste nytt. Vi har alldeles nyss faktiskt pratat också med ett par personer inne i Iran, i närheten av Teheran. Och de berättar om explosioner som de har sett, om höghus som brinner och att det luktar starkt. Det luktar av kemikalier efter de här explosionerna, anfallen. Och det hör ni också snart. Sen har statsminister Ulf Kristersson nyligen uttalat sig och han vädjar om återhållsamhet och att parterna bör gå tillbaka till förhandlingsbordet. Lite som Carl Bildt var inne på. Och jag hoppas att vi kan fortsätta förklara mer om den här konflikten under dagen. Ekonomin påverkas också, måste jag säga. Börser, valutor och oljepris.
Mycket att hålla koll på en morgon där Marie Nilsson Boy producerat P1-morgon. Emil Östman varit nyhetsproducent. Alma Segerholm, Fredrika Brunius, tekniker. Arvid Wicklander, Mellgren, sändningskoordinator. Och så reporterna Ebba Wellegård och Gustav Stark. Mikael Kulle heter jag. Önskar trevlig fredag och skickar ordet till Ring P1.
Där tar vi det ordet och ska göra ett Ring P1 fram till 10-nyheterna. Thomas Tengby heter jag. Det är inte så mycket vi som gör detta program utan mer ni som känner att ni vill ringa in till programmet. Då har vi telefonnummer 020-22-10-10. 020-22-10-10. Så får vi se om det handlar om Iran, Israel kanske. Akbar Moradi i Göteborg, hej och välkommen.
Hej, hej. Jo, jag skulle säga att det är väldigt... Den har börjat, den där konflikten till krig då och då, och nu är det på allvar. Mm. Och jag skulle säga att den där konflikten eller det där kriget, det är inte folkets krig. Det är inte mellan israeler, folket och iranska folket. Det är mellan två regimen som är extremister. Mm-hmm. Och Israel har gång på gång attackerade kärnenergianläggningar i Irak, i Syrien. Han har monopol på den där punkten. Och sen han har tagit gisslan med den där palestinska frågan i 80 år. Och hela omvärlden går i det där fälla på grund av det där gissling. Mm. Att de har tagit den där frågan på sin egen agenda och försöker inte försonas någon gång med den där palestinska frågan. Mm. Och sen när det gäller en ny programledare, de dessa veckorna har, när någon folk ringer och kritiserar Netanyahu, ni ser att han har gjort krigsbrott och allt det där, ni ser att det är inte bestämt. Men ni har fel. Netanyahu har en arresteringsorder på sig.
Jo, och det vet vi om. Det vet vi om. Men det du säger i här, att det här inte är en konflikt mellan folken i Israel och folket i Iran. Alltså på vilket sätt tror du vi kommer märka det? Eller kommer vi märka det? Alltså,
jo, det är på grund av... Det är precis när det gäller Hamas. Det är massvis med folk i Hamas emot Hamas. Och det är därför det vanliga folket drabbas. Det är samma sak med Iran. Iranska befolkningen i 47 år, de har kämpat mot den där regimen. Mm. Och det är därför den där konflikten i Mellanöstern, det är det som jag ser, att han har tagit monopol och han har tagit gisslan på den där palestinska frågan. Mm. Om han släpper det där och försöker...
Men menar du att allting hänger på Netanyahu? Att om han inte agerar så kommer allting vara lugnt och fint i Mellanöstern?
Jo, i 80 år, inte Netanyahu. Det där extremismen som finns i Israel, om den där frågan hade löst sig, garanterat de där extremisterna som har kommit efteråt, till exempel iranska regimen. Alla utnyttjar, alla länder, alla extremister, alla diktatorer i Mellanöstern utnyttjar den där frågan. Ja. Och sen vem är det som är grundorsaken att de ska inte försonas?
Du har iranskt ursprung själv, eller?
Jajamän.
Ja. Är du orolig?
Ja, det vet du. Folk, mina släktingar och nära och kära i morse, de ringde.
Okay.
Och var oroliga. Och den där oroligheten har varit i över ett år nu.
Ja. Vad tror du kommer hända? Nu har ju Iran svarat med drönare bland annat. Men vad tror du kommer hända? Kommer detta eskalera, eller vad tror du?
Nej, vet du, det är på grund av de båda sidorna. Regimerna är extremister. De går inte till slutskottet. De vill bara läxa varandra. Okay. Och det är därför det vanliga folket, befolkningen, drabbas. Och det är därför sådana krig, det kallas smutsiga krig. Det kommer ingen vart.
Nej.
Och det är därför
man vill hålla kvar konflikten liksom.
Ja, och det är därför jag säger att de har tagit den där frågan i Island, va?
Ja. Akbar, intressant att du ville vara med i programmet och säga de här sakerna. Tack ska du ha.
Tack själv.
Hej. Lars Andersson i Strängnäs, välkommen till Ring P1.
Ja, hej på dig.
Vad ska vi prata om?
Jo, om kärnkraften, och Ebba Bors är ju vice statsminister och energiminister och förespråkare för kärnkraften. Och jag anser att kärnkraften är både överflödig och alldeles förfärligt riskabel. Det är ju ofantliga risker med ett kärnkraftverk nu i orostider och drönare som bombar. Och jag tänker, Forsmark ligger ju bara drygt 10 mil norr om Stockholm. Och skulle Forsmark få en härdsmälta, då finns inte Stockholm längre och hela Mälardalen. Och man behöver ju inte bomba själva kärnkraftverket. Det räcker ju med att man oskadliggör vattenförsörjningen, pumparna som pumpar kylvatten ifrån havet som kyler kärnkraftverket. Och då är det snart en härdsmälta, och då finns inte Stockholm längre, och inte Strandvägen och inte Östermalmshallen och ingenting. Och hela Mälardalen, som sagt. Mm. Så jag tycker att sen är det ju slutförvaret utav bränslet, alltså bränslestavarna som är, jag vet inte, de 10 meter långa, ska ju förvaras 500 meter ner i urberget. Så man ska bygga en motorväg i spiral ner i urberget, och sen ska det här bränslestavarna förvaras i kopparkärl, alltså koppartuber som är 10 centimeter tjocka väggar. Och sedan 500 meter ner i berget ska det gjutas in i själva berget.
Men det låter väl säkert och bra?
Ja, men det är ju inte det. Det ska ju övervakas i 200 år till att börja med. Och 200 år, det är ju ingen som har förstånd om hur världen ser ut då. Och det är ju bara, det kanske behövs 300 eller 400 eller ännu fler hundra år. Så det är ju alltså det är ju många generationer bort. Så det är ju en alldeles oförsvarlig risk man tar. Sen har ekonomin, det är ju en svindlande summa som det här kostar. Det är summor som inte går att förstå.
Mm. Men Lars, tror du att du har övertygat Ebba Busch nu?
Nej, det tror jag inte. Hon är mycket vältalig och så, och naturligtvis kan yttra sig på sitt sätt. Men jag tror att hon behöver övertygas, och hela regeringen för övrigt. Alla som tror sig tycka att kärnkraften är det enda riktiga. Alltså den gröna försörjningen av energi, den är ju så långt på väg nu så att forskare...
Men finns det inte en poäng där i att den gröna är lite... jag skulle säga nyckfull, att har vi inte ett behov av att kunna styra när energin ska komma till oss?
Det har man inte, med de riskerna så har man inte det behovet. Så det behovet, sen är det också vilka behov har man? Ska vi leva ett sånt här liv som bara eskalerar till oändlighet? Och man kan ju också spara på el. Jag hör ju att bara att spara el spar man ju in ett kärnkraftverk.
Men om detta nu, den här stund behöver elen, så kan vi ju inte tala om för solen att den ska skina eller vinden att den ska blåsa.
Nej, men där har man ju löst de problemen. Det finns ju batterier och det finns ju vindkraftverken är ju tillsammans med vattenkraften, så är det ju fullt tillräckligt, tror jag, anser jag.
Ja. Där har vi debatten ja. Om kärnkraftens vara eller icke vara. Vi får se om det blir fler samtal idag. Det blir säkert fler samtal en annan dag, om inte annat.
Ja visst, man kan ju inte förvara det här avfallet. Alltså övervaka det i flera hundra år. Vilken människa har förstånd om det?
Lars, tack så mycket för ditt engagemang och att du vill vara med i programmet.
Tack och hej.
Hej. Patrik Hockum i Umeå, hej på dig.
Hej, hej.
Ja, vad ska du prata om?
Jag ville prata om lagen om förelämpning av tjänsteman som tydligen ska klubbas in, eller ska börja gälla här den 2 juli. Och jag tycker att det är en farlig utveckling där man vill skydda de som redan har mest makt, som redan har mycket makt. Att det ska bli förbjudet att förelämpa en polis eller en myndighetsperson på en myndighet som faktiskt kanske har gjort fel. Och jag förespråkar inte att man ska vara otrevlig mot folk aktivt, men det kan ju uppstå situationer där man faktiskt måste kritisera myndighetspersoner.
Men att kritisera, är det samma sak som att förolämpa?
Nej, men ta till exempel ett polisingripande. Poliser jobbar ju i en sån miljö där det kan förekomma alla möjliga situationer. Och det kan ju vara en person som kanske inte är vid sina sinnesfulla bruk eller som bara blir provocerad och som slänger ur sig alla möjliga okvädningsord. Det tycker jag att uniformen ska kunna ta. Och likadant. Och dessutom så ser jag det här som ett mönster. För det är flera andra lagar som har ändrats här nu. För några år sedan så kom ju den här lagen om att man inte fick... nu ska vi se om jag hittar den här. Alltså, att man inte fick ha information som kan skada relation till annan makt.
Just det, en ganska luddig lag.
Ja, som inskränker journalisters arbete bland annat.
Vad är det för mönster du ser här då?
Ja, för om du lägger ihop de här sakerna, och sen har ju Sverigedemokraterna flaggat för att de vill till exempel förenkla lagförändringsprocessen och införa ministerstyre. Så det överför mycket mer makt till de politiker och makthavare som redan har makt. Men vi vanliga människor ska inte få kritisera och kalla dem för lögnare till exempel. Ska det bli förbjudet då? Ja. Det tycker jag är en farlig kombination. Och jag ser det nu i samband med att det var någon diskussion. Fast nu hittar jag inte här bland mina knappar. Jag hade gjort färdigt här jättebra. Nej, men det var till någon diskussion på SVT häromdagen. Jag läste det alldeles nyss på SVT. Ja, ja. Där de pratade om att politikerna tycker att det är hemskt att aktivister ger sig på politiker. Och det var diskussion förut om att de har avbrutit möten och sånt. Där de kritiserat politikerna för att de inte kritiserade Israel till exempel mer.
Ja. Och om du sätter ihop alla de här sakerna så blir det en väldigt farlig utveckling. Det är alltså att de som redan har makt blir isolerade och skyddade ifrån allmänheten. Medan de får attackera oss. För politikerna kallar ju aktivister för terrorister och allt möjligt. Det är också en förolämpning.
Ja. Alltså anledningen då till att man vill införa den här lagen om förolämpning av tjänsteman är enligt regeringen då menar att offentliga anställda ibland avstår från att fatta beslut för att man är rädd för att man ska utsättas för trakasserier och hot och så. Och det är ju inte bra.
Nej, det är det ju inte, men det finns ju redan lagar om förtal och hot mot tjänsteman. Jag menar, och det har ju en massa andra grupper som tydligen inte omfattas av det här. Sjuksköterskor och folk som jobbar i butik eller vägarbetare, eller, ja, bussförare, tågvärdar. Alla möjliga människor som utsätts för hot som inte får någon specialbehandling.
Men du menar att de lagar som finns, de räcker? Alltså, se till att de följs då, så kan, ja, kan man stävja detta? Ja.
Absolut. Det tycker jag. Och dessutom så måste en myndighetsperson kunna tåla att bli motsagd och kritiserad och till och med anklagad för att ljuga. Ord får inte vara värre än fysisk handling. Det får inte betraktas som det, tycker inte jag. Jag tycker det är en jättefarlig utveckling.
Vad säger ni andra som...
Lite hackigt kanske.
Ja, nej, det är inga problem. Vad säger ni som lyssnar? Är det här ett problem med en lag om förolämpning av tjänsteman? Håller ni med Patrik eller har ni synpunkter på det hela? Patrik, tack så mycket.
Ja, tack själv. Ja.
Hej.
Hej.
Och vill ni vara med då så ring 020 22 10 10 som är numret till vår sluss. Eivor Larsson i Ronneby. Hej.
Hej.
Ja.
På dig.
Hej på dig. Vad vill du prata om?
Alltså, vår regering är inte riktigt snäll. De ändrar premisserna. Vi har då skaffat solpaneler.
Mm-hmm.
Och då var det först när jag beställde dem, då skulle du få 30% i så här grönt bidrag. Sen fanns inte de pengarna kvar. Så då när jag fick bidrag så fick jag 20%.
Aha.
Men du skulle i alla fall få den här skattereduktionen på 60 öre per kilowatt som du skickar ut. Och du ska få från nätverket och sånt där. Nu har de då ändrat sig. Nu har vi dessutom massa minuspriser på elmarknaden titt som tätt. Men emellanåt de gånger vi producerar någonting.
Ja.
Och så ska de ta bort det här. Vilket då innebär att har du då räknat på att du ska få en återbetalningstid på sig 20-30 år på det du har installerat. Så kommer du aldrig få någon återbetalning på det.
Det är som att spela spel och så ändras reglerna hela tiden då liksom.
Ja, du går in och ska köpa en mjölk för 2 kronor men när du kommer till kassan ska du betala 5.
Ja,
det är liksom inte kul. Hela tiden så. Nej.
Nej. Men det här har väl, så här har det ju varit i ganska många år, just när det gäller olika såna här satsningar för grön omställning. Det har varit till och från med elbilsrabatt eller vad man ska kalla det för. Alltså, det har skiftat väldigt mycket.
Mm. När det gäller elbilarna så hade du i alla fall den fördelen, eller hur man nu ska säga, att där var, köper du den idag då får du det här bonusstraff eller vad skit som var det hette. Köper du den imorgon så får du det inte.
Det fanns en tydlighet.
Ja, där fanns ju en tydlighet. Här liksom, även om du fick nu då, att jag då först blev så att säga blåst på x antal tusen. Men sen så är det i alla fall en kostnad på väldigt mycket pengar.
Ja.
Även om du får ett bidrag. Så hela tiden ändra reglen. Då får man ju ändra dem för att de som skaffar dem efter 1 januari kommer inte få det här.
Ja, just det. Varför tror du att det är så här?
För att de inte har någon koll på det överhuvudtaget. Alltså elmarknaden här är jättedålig. Alltså tro att du kan bara ha el och via sol och vatten och vind. Det är ju helt oberäkneligt. Det går ju inte. Det är en omöjlighet. Mm. Jag ser ju min elproduktion. Alltså i år så har det varit så otroligt mycket mindre sol. Det har liksom varit de flesta månader. Kanske hälften av vad det var året innan.
Mm. Du kanske skulle ha investerat i kärnkraft istället?
Ja, men jag är så gammal nu. Så jag menar, när det kommer igång så...
Men, alltså, men skulle det här kunna fungera på ett bättre sätt? Och hur skulle du vilja att det fungerade?
Alltså, De som, om man nu till slut uppfattar att det blir snett i linjerna, alltså antingen får då de här nätverk eller elnäten, de som har det, de får då skaffa sina batterier så vi får lagra in det. Du får ju säga att de som skaffar solpaneler nu kommer inte få det här. Men du kan ju liksom inte ändra saker och ting för de som redan gått in ett avtal i, för det har du i princip gjort.
Ja. Det låter ju som att man inte riktigt har tänkt igenom.
Nej, man har nog inte tänkt alls. För det är samma sak med den här vindkraftsverken som de då nu visar sig med all mikroplast som de skickar iväg. Och vet inte hur du ska återanvända det materialet.
Mm.
Så att det är jättemycket som inte tänk. Och så ska man säga det, ja men har det här får vi köpa batterier då? Ja, men ett batteri kostar 40, 50, 60 tusen och har ett visst antal gånger som du kan ladda upp och plocka ur. Så det kanske håller 5-10 år, inte vet jag. Men inte så du får igen de pengarna.
Och det kanske inte är det smartaste att var och en ska skaffa batterier, utan de kanske ska försöka samordna på något sätt. Du, hur kommer detta påverka er?
Ja, det kommer ju bli väldigt mycket dyrare. Elmässigt. Eftersom de få gånger som jag producerar el, så jag kan inte göra av mig med all den el som jag producerar. Och just de timmarna så är det ofta minuspriser.
Mm.
Så att det, och sen så då har man då förutsatt, ja men är det 5-6 öre minus? Ja men det gör ingenting för att du får den här 60 öre från skattereduktion. Och från nätverket, alltså ett par ören kanske.
Mm.
Så man går inte back åtminstone även om man inte tjänar någonting. Men nu kommer man ju gå back.
Ja.
Jag kan inte göra av med alltihopa.
Där fick vi något att fundera på. Tack så mycket, Igor.
Ja, det är bra. Ha det gott. Hej.
Adem Dresevic i Örebro. Hej.
Tjena, Thomas.
Vad vill du prata om?
Jag lyssnade igår på P1 och en man pratade om klyftor som har skapats i samhället mellan olika instanser i samhället. Alltså det kan vara en skola där distansen har ökat mellan föräldrar och lärare. Och dörrarna är stängda och det finns olika myndigheter. Och jag ville prata om distansen och klyftorna och det som sker på skolorna. För han tog upp att lärare får utstå hot från föräldrar och så vidare. Och jag har jobbat inom skolans värld i snart 10 år, vilket jag inte gör längre.
Jag tänkte fråga varför du inte gör det.
Ja, men på grund av att det inte fungerar på den svenska skolan längre tyvärr. Att det sker så mycket saker som inte borde ske i onödan. Just för att folk inte vet hur man ska hantera olika saker och ting. Och varför det är så, jag vet inte riktigt. Men det känns som det jobbar fel typ av människor på den svenska skolan. Och om man ser hur den fungerar så är det så att vi bedömer och synar elever som vi har där dagligen.
Mm.
Men vi blir aldrig någonsin synade själva eller betygsatta som faktiskt lärare eller vuxna eller ledare.
Är det liksom att man inte utvärderar om jobbet görs på rätt sätt? Är det det du menar?
Ja, men det är bland annat är det som saknas, absolut. Sen vem som ska göra det eller vem som ska stå för den eller hur det ska utvärderas, jag vet inte. Men på något sätt skulle det kunna göras. Mm. Vad håller det här för kvalitet? Och det kanske skulle vara någon annan som borde göra det istället. Och så skulle man kunna dela upp sig på det man är bra på istället. Folk är sjuka, man får göra saker som man inte är bekväm med. Det finns lärare som får stå med klasser de inte ska stå med och så vidare. Och så vidare, och så vidare.
Men för att du sa att det kanske är fel sorts människor, men det kan ju också vara fel sorts ledning. Liksom. Att det är rätt människor, men att man inte har en ledning som kan se människorna.
Ja, men då kanske det har du faktiskt en poäng. Och det köper jag rakt av, för så kanske det var i mitt fall. Att jag jobbade med det jag älskade med, men var tvungen att sluta för att man det blev för jobbigt just på grund av ledningen i det här fallet. Att man inte ser saker och så vidare, och man uppfattar saker och ting på olika sätt men skulle jag få sammanfatta så avslutningsvis, så är det ganska fegt det råder någon typ av feghet bland de vuxna liksom. Och barnen har fått ta över helt enkelt.
Okej, okay, okej. Okay. Men det kan ju vara för att man inte riktigt vet hur, vilka, hur ska jag agera? Hur får jag agera?
Så är det ju också.
Vad är vår linje? Ja.
Absolut, det är också ganska diffust. Mm. Det, är, det stämmer.
Vad gör du idag istället för att jobba i skolan då?
Alltså det här kanske kan låta lite roligt. Den senaste månaden har jag jobbat på skolan, men det var ett litet extra jobb.
Mm.
Men jag fick bara,
hur gick det?
Jag fick bara mina alltså det här, allt som jag har fasat för. Jag fick det bara bekräftat ännu mer, tyvärr. Och i det här fallet var det ett gymnasium. Jag jobbade tidigare på en mellanstadieskola. Liksom.
Ah.
Det duger inte. Jag är ledsen.
Okej. Okay. Ja. Mm. Vi har en problembeskrivning. Vi ser om vi hittar en lösning i nästa vecka.
Absolut, Thomas.
Ha en bra.
Tacka för ett jättefint program.
Ja, det är du som är med och gör det. Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Hej. Hur ser ni på polisens trafikkontroller? Det var så att... Reine Berglund, han är inspektör vid polisen i Huddinge. Han skriver i ett inlägg på, jag tror det var på deras Facebook-sida, så skriver han att senaste tiden har det varit ett antal mycket tragiska trafikolyckor med dödlig utgång, med en överrepresentation av yngre som förolyckats. Det gör mig frustrerad, förbannad och ledsen att inte alla människor förstår hur viktigt vårt arbete i trafiken är. Inspektör vid polisen i Huddinge, alltså Reine Berglund, skriver så. Och vi tar upp den frågan på vår Facebook-sida. Hur ser du på polisens trafikkontroller? Och jag har några svar här. Inger, hon skriver, alldeles för få poliskontroller. Skulle behövas betydligt fler. Det finns för många idioter efter vägarna som inte har en enda aning om vad de där runda skyltarna med siffror i betyder. Och alla dessa vansinnesomkörningar. Jörgen skriver, för lite kontroll på motorvägen och för få MC-poliser. Bo skriver, polisen har snöat in på hastigheten för att det är lätt att kontrollera och beivra. Vill de åstadkomma något på riktigt får de nog jobba med andra saker som avstånd och användande av blinkers, omkörning på heldragna linjer med mera. Men det kräver ju lite mer. Och Stefan till sist i det här citatet ifrån vår Facebook-sida där man debatterar i skriven form. Stefan skriver, en del borde skämmas, ja. De som missbrukar lagen och jagar de som råkar komma lite över de där godtyckligt satta fartgränserna och delar ut oförskämt höga böter. Känns väl inte som att den debatten är avslutad, eller? Så är du sugen på den så finns den på vår Facebook-sida. Hur du ser på polisens trafikkontroller. Nu ska vi se om vi har Mikael Nordlav i Norrköping med oss.
Ja, hej.
Eller Michel. Ja, hej.
Ja, hej, Michel Nordlav heter jag.
Ja, bra. Vad vill du prata om?
Jo, jag har 5 minuter på mig. Jag hoppas att vi hinner med det. Jo, det gällande den här attacken som Israel genomförde i Iran idag. Det är både svårt att förstå och samtidigt Israel måste försvara sig, tycker jag. Med tanke på allt ekonomiskt militärt bistånd som den mullorna i Iran ger till Hamas, Hezbollah, även till Putin, Yemen och varat i hela världen står de för allt militär konflikt som finns i det här området. Mm. Och då tycker jag att Israel har rätt att försvara sig mot alla de här terroristerna. Och det är dags för mullorna i Iran att förstå att de kan inte leka med elden. I krig är alltid så att det är både oskyldiga och oskyldiga människor som drabbas. Men i det här fallet tycker jag att Benjamin Netanyahu har gjort ett rätt beslut för att angripa iranska militäranläggningen och kärnvapenanläggningarna, trots att det kan hända mycket med strålning med mera. Men jag tycker att de borde rätt, och det borde de göra för många år sedan.
Men du menar liksom att anfall är bästa försvar då?
Ja, det är klart att Irans mål från början när de kom till makten 1979, målet var att befria palestinier. Och det står de fortfarande fast på. De fixar atombomber, ska bomba Israel och med mera. Och det målet har inte gått till slut. De vill att Israel ska försvinna. Det har alla mullorna, både den där första Khomeini och sen den här den andra.
Men alltså, vad ser du för någon lösning? Är det att Israel lyckas, jag vet inte, vad ska de göra? Ska de utradera Iran? Eller,
egentligen ska alla mullorna som finns där med revolutiongardet och allt möjligt, de måste försvinna.
Okay.
Folket orkar
inte. Det låter som ett ganska intensivt krig som vi har framför oss.
Ja, det är jag. Jag har varit i en krig 1982. Jag var militär som alla soldater måste göra. Alla människor, pojkar måste göra militärtjänstgöring. Mm-hmm. Och det gjorde jag. Jag var tvungen att göra den 1982-84. Mm. Och den skapade en konflikt i min hjärna och hela min hälsa. Ja. Jag blev hörselskadad tack vare det här kriget där, och jag har hörapparaten nu och jag lider av det här. Jag har lider av tinnitus. Jag lider av mycket som den där mullorna. Jag skapade en krig som var helt onödigt.
Men helt onödigt. Michel, alltså, ser du fram emot ett riktigt krig här nu då?
Ja, alltså, jag gillar inte krig, för krig bara skapar lidande. Men i det här fallet tycker jag att det behövs, mullorna måste bort för att Hamas, Hezbollah, Yemen och Putin utnyttjar alla de här resurserna som finns i Iran. Pengarna som går till utrustning av militär vapen ska gå till folket. Ja. Men inte just till Hamas och Hezbollah som dödar och
allt annat. Tror du att det finns något annat sätt att lösa det här?
Nej. Det enda sättet är att mullorna ska försvinna. Då blir det fred i hela Mellanöstern.
Så nu är vi inne på lösningen här, ett rejält krig mellan Israel och Iran för att få bort mullorna i Iran.
Ja, okay. Det enda lösningen för att lösa problemet i Mellanöstern är att mullorna i Iran ska försvinna.
Okay.
Då är det lösningen.
Michel, vi får sluta där, och det känns som att det är början på en fortsatt debatt faktiskt. Tack ska du ha.
Ja, vi hoppas att det fortsätter debatten och mullorna försvinner snart. Ja. Tack så mycket. Hej då, hej.
Björn Löfgren och Emma Jeppsson i Slussen, digitalredaktör Erika Liebeck Lindahl, producent Susanne Elin och tekniker Gustav Wilhelmsson. Nästa vecka är det Steffen Renklint i Umeå som tar hand om er. Det är bra, va? Ha det gott.
Ekot ägnar i stort sett hela sändningen åt läget i Mellanöstern, för efter Israels attacker mot Iran i natt så råder nu undantagstillstånd i hela Israel efter att Iran har svarat på attackerna och avfyrat över 100 drönare mot Israel enligt den israeliska militären. Men det här kommer Israel troligen också att svara på enligt vår korrespondent Cecilia Udén.
Ja, man har sagt att det här kommer att leda till en omfattande vedergällning, och här vet vi ju att Israel anses kunna skjuta ner missiler och drönare som kommer från Iran. Men däremot så ökar risken, menar de flesta bedömare, för iranska terrorattacker över hela världen och attacker mot israeliska mål. Och det här gör att det är långsiktigt destabiliserande i hela regionen. Även detta att Iran nu antagligen kommer att överge alla förhandlingslösningar när det gäller kärnenergiprogrammet. Nu på söndag redan så skulle USA och Iran indirekt ha förhandlat i Jordaniens huvudstad Amman, men de förhandlingarna läggs sannolikt på is, och det här slår undan möjligheterna till en förhandlingslösning med Iran. Det är en av konsekvenserna, menar man.
Sveriges radios korrespondent är Cecilia Udén. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson det som händer mellan Israel och Iran.
Det är ju ett redan mycket allvarligt och spänt läge i Mellanöstern. Det som nu händer i en instabil region riskerar att göra saker betydligt värre. Det är det första, och det länder ju grund och botten bara fram till att det finns en mycket bred samsyn om att Iran inte kan tillåtas utveckla kärnvapen. Det skulle inte bara vara ett hot mot hela den regionen, utan också mycket, mycket bredare hot än så. Har man sagt det så har ju vi och EU varit väldigt tydliga med att det här måste komma tillbaka till förhandlingsbordet. Uppmana till återhållsamhet, tillbaka till förhandlingsbordet. Eskalera inte en konflikt i Mellanöstern som redan är otroligt spänd. Och i övrigt så följer vi naturligtvis utvecklingen extremt noga, minut för minut. Det finns inga uppgifter än så länge om svenskar som har råkat illa ut i detta, så vitt vi vet just nu.
Statsminister Ulf Kristersson. Och på grund av läget mellan Israel och Iran så har flera stora flygbolag meddelat att de ställer in flighterna till Iran och andra platser i Mellanöstern. Och luftrummet över Jordanien och Irak har stängts. Och dessutom har oljepriset rusat efter attacken i natt. Både den amerikanska oljan och Nordsjöoljan har stigit med över 9%. Det är den största ökningen under en dag sedan 2020. Ekot, Carina Galanou, Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Sverige brukar beskrivas som ett av världens mest sekulariserade länder med en individualistisk syn på tillvaron och en tro på vetenskap istället. Men kanske håller något på att förändras. För första gången på länge syns en ökning av antalet unga som konfirmerar sig och går på gudstjänst. Men handlar det om en ökad tro på den kristna guden? Eller handlar det om att vetenskapen och samhället inte klarar att ge svar på de stora frågorna unga har idag? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag docenten i religionspedagogik Caroline Klintborg. Välkommen.
Tack.
Och professorn i religionshistoria David Turfjell. Välkommen du också.
Tack.
I ungdomsbarometerns undersökning om trender 2025 ser man ett ökat intresse för andlighet och tro. Och i SOM-institutets rapport kan man läsa att sekulariseringen tycks ha slutat och att det är speciellt tydligt bland unga. Hur tolkar ni den här utvecklingen, Caroline?
Ja, jag tror ju att det möjligen kan bero på att unga människor idag ger större plats för andlighet. Alltså att man inte tänker att det är motsatsen till modernitet och en förståelse för vetenskapen, utan att man ger en större utrymme för andlighet och vågar prata om det, tänker jag.
Mm. David, vad tänker du?
Ja, jag tänker att det är ett komplicerat fenomen och att det är lätt att överdriva och ha önsketänkande åt olika håll. Och jag tror att en sak som gör det lite förvirrat är att riktningen går liksom åt två håll. Och jag tror att den stora trenden i västvärlden är ökad sekularisering, ökat avståndstagande från traditionell organiserad kristendom och andra religioner. Det är den stora trenden. Men sen har vi en annan trend som är ökad globalisering. Och där Sverige har då stuckit ut ganska mycket när det gäller just den här frågan. Men nu blir allt mer lik sin omvärld. Och det gör att i ett svenskt kontext så kommer det framstå som att man blir lite mer religiös. Eftersom man har stuckit ut så mycket liksom, i sin icke-religiositet. Så att det har liksom en stor trend mot ökad sekularisering. Men så har vi ett litet hack då i Sveriges. En riktning åt andra hållet i Sverige på grund av globalisering. Och sen så är det ju så att det är inte ökning utan det är utplaning det handlar om av kurvorna. Så att
man, avstannat.
Ja, alltså, om man tar Svenska kyrkan till exempel, ja, men då har det ökat antalet personer som går med i Svenska kyrkan. Men det är fortfarande bara en tredjedel av de som går ur Svenska kyrkan som gått med. Så att det är fortfarande en kurva som pekar neråt, men det är lite hack i den utvecklingen.
Mm.
Och ja, det finns mycket att säga, men om jag får säga en sak, så en till sak, så är det ju det att det har ju skett ett generationsskifte. Och den nya yngre generationen, de är inte lika, ska jag säga, har inte lika starka åsikter eller känslor kring religion som fält, för att de har växt upp i en värld som är där det inte har varit ett så stort tema.
Nej.
Vilket gör att de kan bli mer neutrala och även därmed mer öppna för religiösa teman.
Jag tänkte vi skulle gå in på det där. Jag tänker så här, om man backar till min generation, född, ja, född på 70-80-talet. Alltså, vad hade våra föräldrar för syn på religion som de kanske passar vidare till mig, men som jag så att säga inte har fört vidare till mina barn då, David?
Ja, men om man tänker då, jag är född 73 och den generationen, 60-70-talet, våra föräldrar var ju de som var med om 68, liksom 68-vågen, den stora vänstervågen och den anti-auktoritära liksom, rörelsen där man vände sig mot alla gamla auktoritära strukturer som fanns i samhället, mot klassamhället, mot patriarkatet och mot kapitalismen och sådär. Och i den vevan så vände man sig också mot kyrkan och religionen. Så att för min föräldrageneration, 40-talisterna framförallt, så blev religion väldigt starkt kopplat till just makt och hierarki. Så jag växte upp i ett samhälle då präglat av den generationens religionsbild som var väldigt kritisk och väldigt fokuserad på makt och förtryck i religionens namn. Men mina barn då, som är generation Z, de har ju då haft min generation som föräldrar som har liksom, så de är liksom ytterligare ett steg bort. Så de har inte liksom fått den där maktkritiska, hierarkiska, anti-auktoritära bilden lika mycket liksom till dels i sin uppväxt.
Nej, precis. Caroline, jag tänkte vi skulle gå in på det här uttrycket att vi lever i en tid av religiös förändring som jag vet att du brukar prata om. Alltså, vad innebär det?
Bland annat är det väl det som David beskrev, tänker jag, att det har skett en förändring över tid från att man på, jag tänker, det var ju så sent som 1950 som man kunde lämna Svenska kyrkan utan att gå med i ett annat samfund. Jag tänker, det är ju inte så länge sedan. Nej. Och sen också den förändring som vi kan se att vi inte längre har en statskyrka i den meningen att man föds in i den. En förändring som vi har kunnat se, att vi är ett mer mångreligiöst samhälle, att många av våra barn också växer upp i en miljö där de har klasskompisar som tillhör en annan religiös tradition än den traditionellt kristna i ett svenskt kulturellt sammanhang. De exemplen visar på en religiös förändring i vårt samhälle.
Och David, du har sagt att andlighet har blivit överordnad religionen. Vad menar du med det?
Ja, det syftar nog på, om man tänker hur man... vilken plats religiositet har i liksom kulturen på något vis och i människors liv. Och då har vi hittat i våra studier att det är många som likställer till exempel då att gå i kyrkan eller engagera sig i något samfund eller att ha en tro eller utforska nyandliga liksom uttryck och sånt. Man likställer det med andra saker som ger, som skapar ett sorts själsligt rikt liv och hälsa. Så att gå på en yogalektion eller att gå promenera i